Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det, att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, det är otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Minisse och Manne.
Hallå, varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden.
Nej, det var lite slött och oengagerat. Ja,
det var på väg till någonting.
Okay.
Det låter kanske lite slött och oengagerat som du precis påpekade. Men det är för att vi är ju i chock.
Ja. Okej, okay. Du vill illustrera det?
Ja, det är som när man blir shell-shocked i första världskriget. Då sitter i ett sånt här värn och så stirrar man bara tomt framför sig och vet inte vad man ska göra.
Nej.
Vi ser varandra för första gången på... Ja, vi pratade om det förra veckan och vi vet ju inte när det var vi såg senast.
Nej, jag tror att det var juni och nu är det alltså september. Ja. Och så länge har vi nog inte varit ifrån varandra under de snart 10 år som vi har känt varandra.
Snart, ja, precis.
Är det väl 10 år?
Ja. Ja, det var ju den här magiska första sommaren när vi inte hördes, när jag hade dåligt samvete för att jag hade dragit om boken och sen så inte ville göra den. Och sen så hörde du av dig till mig.
När du skulle gifta dig.
Ja, precis.
Och vilket du inte bjöd mig.
Vilket var tur, för att annars hade vi... Jag undrar om det hade blivit något annars.
Mm. Har du märkt att vi har börjat med en ny grej som är att ha någon slags meta-segment precis i början, där vi så här pratar om att vi har hållit på så länge och tiden som har flutit, vatten som har runnit under broarna och sånt där. Men det är otroligt att ses igen, och du har ju utvecklat en liten ny sida. Du har blivit slätare i ansiktet och fått glow.
Har jag?
Ja.
Vet du varför?
Nej.
För att jag har ju... Gud, vad, det här var det snällaste du har sagt.
Mm.
Jag har ju alltså sen i december
har jag en hudvårdsrutin. Det har du gjort ett avsnitt om.
Men tänkte du på riktigt att jag hade det?
Ja.
Det är ju skitbra ju, för att då funkar det ju. För jag kör ju, och jag har ju kört ordentligt det senaste halvåret.
Ja, men det tar ju en timme per dag. Och vi pratar om det innan, för det är ju så mycket med dig och ditt utseende och din 40-årskris.
Ja.
Det senaste jag fick grepp på, för jag sa att du hade klippt, det var jättefint. Och du sa att det gör du 2 gånger per år.
Ja.
Och det kan man göra om man har långt hår.
Februari och augusti.
Ja, och så det var ju inte så himla chockerande.
Nej.
Och det är väl någonting som de flesta gör. Klipper sig ibland. Det är berättat att du går på salong och fixar till ditt skägg för ganska dyra pengar en gång i månaden.
Jag tycker inte att det är så dyrt, med tanke på att jag inte klipper håret. För tidigare klippte jag ju håret
Ja, fast då betalade du inte, för då var det ju att det var en sån här kändisfrisör som sa att du skulle göra någonting för honom, och det där började bli så ohanterbart, för du insåg att du var skyldig av kanske 50 000 spänn.
Ja.
Och visste inte hur du skulle reglera skulden, men ni skulle ta det sen. Mm. Sådär. Och sen så slutade du gå hos honom för, av rädsla för att den här räkningen skulle komma någon gång. Men så att du har ju inte betalat innan, men så nu har du ju börjat betala.
Ja.
Och det gjorde du inte förut.
Nej.
Så där har du tänkt fel. Men ja, så sa jag att du unnar dig det här att gå och trimma skägget en gång i månaden. Och då sa, eller nej, du sa så här, det ska man unna sig.
Mm.
Och då blev jag intresserad av vad man ska unna sig som en 40-årig typ småbarnsfar, och vad man inte ska unna sig.
Ja, men,
vad ska man inte unna
sig? Till exempel så här,
vad ska man unna sig?
Ja, men om jag har fattat ett beslut att jag vill ha ett skägg som är liksom inte bara att jag trimmar skägget med en trimmer hemma en gång varannan vecka eller en gång i veckan, utan jag vill ha liksom en liten form på det.
Mm.
Då tycker jag, då är det ett medvetet beslut jag har fattat, och då tycker jag att jag är skyldig mig själv och alla andra att liksom ta hand om det. Annars kan jag liksom raka av det.
Okay.
Så det tycker jag.
Men du litar inte på att du skulle kunna hålla den här formen på
skägget? Nej, inte en sekund.
Nej. Ja, för det här är intressant också, för att vi pratar ju väldigt mycket om det, pollenutbindelse, skägglinje och sånt där. Men nu är det ju med skulpturalt skägg då, kan man säga.
Men skägglinjen, du ser ju, den är ju perfekt.
Ja, den är riktigt viktig. Ja. Alltså, så där är det svårt att få till. Ja. Men...
Och då, men det är ju också...
Vi pratade om då, så att du var så chockad över att jag hade en skägglinje och hade tänkt ut den. För du hade börjat med skägglinje efter den här Thomas.
Ja, och jag gjorde ju helt fel då. Jag hade ju ingen koll överhuvudtaget. Jag hade ju min skägglinje på tok för högt upp. Alltså, jag hade rätt vinkel på den. Men jag hade den alldeles för högt upp på hakan. Alltså, man ska ju ha... Skägglinjen ska ju börja. Om man sätter ett pekfinger ovanför Adamsäpplet. Där ska man utgå ifrån. Och sen ska man liksom följa käklinjen åt sidan. Men då, på den tiden så... Och då blev jag lite sådär som... Det var inledningsvis i vår relation att jag var den som visste olika saker. Alltså, gud vad länge du matar Iris, hahaha, du har ingen koll på någonting.
Ja, fast du sa ju vadå, hur kan du ha gjort en skägglinje utan att känna till att det finns det konceptet?
Jo, men det var ju då det började krackelera, att jag märkte att jag har ju ingen koll. Jag bara liksom, för du hade ju mycket bättre koll på skägglinjen. Och det här var ju en chock för mig. Vi gjorde ju till och med ett specialavsnitt, jag vet inte om du minns det, när vi diskuterade skägglinjer.
Ja, såhär, ett bonusavsnitt. Ja, på, ja just det. Sjukt.
Ja. Alltså att
folk har fortsatt lyssna.
Ja, det är konstigt, men jag tror inte att de har det. Men apropå unna sig, så var det ju roligt. För att jag var ju, i onsdag så var jag på ett springevent som Hoka hade.
Med Erik Demöll.
Erik Demölja, som är ju, han förklarade för mig vad han är då. Alltså, han är ansvarig typ för...
Du ska säga varför han heter Erik Demöll, att hans fru är från typ Schweiz.
Ja, just det. Hans frus pappa är från Schweiz. Mm. Mamman är från Falun. Ja, hur som helst, det var kanske lite överflödig information.
Vad smalt.
Ja, vad smalt. Men då träffade jag också en kille som du känner som heter Niklas Berg.
Ja, som gör podden Lagom Kondition.
Precis. Och han, och det jag ska komma fram till nu var att när vi skulle gå därifrån så tyckte, för mig var det självklart att vi skulle ta taxi.
Ja.
Alltså att jag bara, men jag går upp mot Götgatan för jag ska ta en taxi. Och han bodde ute på Värmdö och var så här, nej men jag tar buss. Och han är ju god för ganska många fler miljoner än jag har.
Men visste du det?
Att han var god för fler miljoner. Ja. För att vi pratade om det. Okay. Han berättade om Marshall-högtalare och allting. Sådär. Han berättade.
Ja, men det har ju alltid varit du. Att du har liksom... först kverulerat över någon nota och sen så tagit en dyr taxi ut till Farsta.
Mm. Och då var det ju roligt då, så han bara nej men det, och då började han prata om Luther och Jante och hit och dit och sådär, med man tar buss liksom. Och medan jag tyckte så nej men jag tar hellre pengar från mitt momskonto och för över momspengar för att jag tar en taxi hem, för jag tycker att det ska man,
alltså pengar
sig.
Som inte dina.
Exakt. Pengar, statens pengar, som jag sen blir skyldig liksom mig själv så att säga.
Alltså det låter ju helt orimligt, just eftersom du har pratat om att alltså det är väl en sak om man då är som Niklas Berg, men du har ju sagt att du tjänar såna lite pengar, det är ett problem. Så det är därför jag inte får ihop det.
Nej. Ja, men jag tycker ändå, apropå vad man ska unna sig.
Ja, men och vad tycker Li att du ska unna dig det?
Jag tycker att...
Och vad undrar hon sig? Nej, har ni så här i familjen?
Li tycker nog...
Hudvårdsprodukter?
Ja, det tycker hon jag ska unna mig.
Ja, jag tänkte att hon unnar sig det.
Ja, det gör hon också. Ja. Men det gör jag också. Hon tycker, vad hon tycker är okej. Okay. Alltså jag tror att hon tycker att allt som har med min typ... Alltså att jag klipper mig och fixar skägget och sådana. Det tycker hon... Ja, det ska jag göra liksom. Det ska jag unna mig. För att det handlar ju... Det är för hennes skull också liksom. Att man håller sig fräsch och fin.
Mm.
Så det är... svårt att kompromissa med. Sen har jag ju väldigt svårt att unna mig typ kläder, men där har jag ju sån tur att jag är en sån otroligt framgångsrik influencer, så att jag får ju ganska mycket kläder. Mm. Tillräckligt mycket för att jag kan hålla mig flytande på att köpa typ lite billigare skjortor eller tröjor från Hennes & Mauritz, så att säga, som kan komplettera skelettet i min garderob, så att säga. Så att det jag har svårt att unna mig. Jag skulle ha svårt att unna mig att gå och köpa. Jag unnade mig ju för 3 år sedan, 4 år sedan ett par Crocker Jones läderskor med Brogue Sula, du var med när jag köpte dem på Crocker Jones affär.
Sula var inte Brogue.
Nej, men vad heter det? Lästen? Eller vad heter det?
Ovanlädret.
Ja.
Det var en Pembroke heter den.
Ja. Det unnade jag mig. Mm. Och de, det har jag inte ångrat en sekund.
Vad tycker Li att du inte ska unna dig som du unnar dig?
Jag tror det här taxi hem tror jag inte att hon tycker att jag ska unna mig. Sen är det väl sådär, jag menar, ifall man håller det på en hyfsad nivå, men jag tror inte Li skulle unna mig att gå ut med polarna 1 eller 2 gånger i veckan och göra en massa pengar.
Nej.
Men det gör jag ju inte heller. Så jag tror att, att vi har väl hyfsad balans. Jag tycker nog, tror nog däremot att hon tycker att det ska finnas mer pengar att unna sig för i hushållet.
Ja.
Det är nog snarare där skoklammer, så att säga. Det är väl det. Vad tycker du man ska unna sig?
Nej, alltså jag tycker det beror lite grann på. Typ jag tycker Sara ska unna sig som fan.
Ja.
För att hon jobbar så jävla mycket.
Mm.
Sen så är jag... Så här att jag har ju de senaste 15 åren aldrig kunnat önska mig någonting i födelsedagspresent, för att jag har ju redan unnat mig allting jag redan vill ha. Liksom.
Just det.
Jag har ju varit unnmästaren i världen.
Mm.
Men det som har hänt är väl på senaste typ 3 åren att jag har inte unnat mig någonting mer.
Nej.
För att det jag vill unna mig, det har ju relaterat till så här mitt intresse som är typ att cykla och springa och sånt.
Mm.
Och där så, eftersom det är typ mitt jobb, så... Få jag grejer där.
Det senaste du
unnade dig, låna grejer.
Var det cigarrsamlingen? Var det
ja, men den sålde ju sen med vinst.
Jo,
så att det var ju inget unriktigt. Fast ja. Sen så unnade jag mig att köpa en cykel för de pengarna.
Mm.
Det var det senaste undet. Men, och sen så, ja men typ så här, sånt som jag tycker är roligast att göra som en hobby, det betalar jag inte för. Det är en del av mitt jobb nu.
Just det.
Så att det, en grej som jag kommer undan med, det är en resa till Valencia i december.
Just det.
Det, annars så, och sen så i och för sig, jag skulle nog också ta en taxi kanske nu för tiden. Men det,
gör du det?
Ja, det har tagit många år att komma dit.
Okay.
Och sen så undrar jag mig, jo, det undrar jag mig jämt. Lunch ute. Alltså det är så fort jag får chansen.
Mm. Ja, just det. Det är nästan det att jag går prata om.
Omvägar för att få äta lunch ute.
Där är jag ju, det undrar jag ju med aldrig.
Nej.
Och det har ju att göra med dels för att jag inte tycker att jag tycker onödiga pengar, men sen också det är ganska lätt att inte unna sig lunch om man sitter hemma och jobbar, vilket jag gör hela tiden.
Ja, nej, alltså jag äter ju också lunch hemma, fast det kan nästan hända att jag går till kolgrillen i Bredäng bara för att få unna mig även då.
Okej, okay. Det har nog aldrig hänt.
Jag älskar grejer med lunch, och eftersom jag alltid lagar mat på kvällen så är det så trevligt om någon annan gör det på lunch.
Mm.
Och jag gillar det väldigt, väldigt mycket. Det har man ju känt också när man skolat in barn på förskola, till och med där, liksom, att man mysigt är att någon gör lunch åt en.
Mm.
Det tycker jag verkligen.
Det är din grej ju, att bli lunchbjuden.
Ja.
Stort.
Mm.
Har vi...
Och vad tycker du folk undrar sig för lite då? Är det taxi då?
Det skulle jag säga.
Mm.
Taxi och... Nej, men det är väl också att man alltså unnar sig... Det är väl svårt kanske med våran målgrupp nu. Jag menar, folk, om män är i 40 och bara unnar sig att springa hela tiden och cykla och sådär, så kanske de inte behöver göra det mer. Men det är väl kanske att se till sina egna intressen och göra det. Eller kanske tvärtom, unna sig att ägna sig åt sin relation.
Mm.
Det kan vara något.
Jag tror vi ska, apropå relationen, ringa ett kort samtal här, för vi har fått väldigt mycket reaktioner på förra veckans avsnitt.
Mm.
Vi ska se om det går här. John ville gärna vara med och säga några saker. Jag har inte förvarnat honom om det här.
Nej. Alltså, när du säger John, för er som inte vet det, så är det alltså John Jesus Kingstedt som är andra halvan av Spring snyggt med Jesus och Manne. Det är alltså han som är Jesus i det sammanhanget.
Ja, vi får se här. Om det hör, vi kanske ska byta en... Tjena John, förlåt för att jag glömde att varna för att vi har inspelning nu. Du, har du tid att prata 1 minut om varför du blev så provocerad av senaste pappapodsavsnittet? Rakt in i micken här, eller?
Ja, absolut.
Bra.
Hej John.
Är Nisse där eller får man vara elak mot honom?
Ja, han är här och du ska vara elak mot honom.
Ja, jag sitter här.
Hej Nisse.
Varför blev du irriterad och provocerad av Nisses resonemang?
Veckans aggression.
Ja, veckans aggression kommer här.
Mm. Ja, nästan så. Nej, men alltså jag har ju en grej som jag tog stenhårt. Du var ju pappaledare för min grupp där, mamma. Och det är som ingenting för mig. Ja, men det är ballt och mycket sex eller så. Jag tror bara det är bra. Men vi kör ju i mitt hem då, med jag och min sambo, vi kör ju på det här med skriks. Och det går ju liksom verkligen tvärt emot Nisses idé där, utan då är ju grejen är ju verkligen att man ska jobba på kvantitet, och sen då, så att då är det så att om man kommer upp till 10 dagar i steg, då har man liksom klarat en skrik och då kan man nollställa, då kan man ta en dags vila så att säga, och då tänkte väl jag med så att det var väl kanske bäst att jag inte har reflekterat över det själv om det skulle vara dåligt för kvalitet, men jag förstod väl inte riktigt varför det var motsättningar, att man, alltså att kvantitativt inte skulle vara kvalitativt. Jag vill ju tro att det är kvalitativt även fast vi kör ofta, så då blev jag lite mer såhär, vad är det för jävla episk samlag Nisse har en gång i kvartalet?
Ja, vad är det för samlag som man behöver bygga upp i ett kvartal?
Exakt. Och sen så tänkte jag, alltså det, jag brukar ju verkligen inte hålla med dig om allt, men där höll jag verkligen med dig om stenhårt liksom, att det måste väl ändå vara så att man måste öva på det också. Övning är färdighet, lite så tänker jag. Men Nisse kan ju vara liksom en episk.
Men John, du är så ung. Du är i övningsfasen fortfarande. När du kommer upp liksom om 13-14 år, där du är i min ålder, då kommer du liksom kunna luta dig tillbaka. Det är som Daniel Ståhl nu, diskuskastaren, hans tränare har ju sagt att nu ska han föra en pensionärstillvaro resten av sin karriär, för nu har han byggt upp liksom grunden. Nu behöver han inte träna lika mycket längre. Och så är det för mig. Nu behöver jag inte de där kvantitetsknullen. Nu kan jag bara koncentrera mig på de episka 73 meters kasten.
Ganska jobbigt skulle jag vilja säga. Den pressen varje gång. Nej, men och sen så förstod jag väl inte bara riktigt den här bullybumpa-grejen. Dina barn, de sover väl i egna rum?
Nej, det gör de verkligen inte.
Men vadå, då måste vi inte ha 5 minuter. Alltså, det där förstod jag inte riktigt heller. Alltså 20 minuter är väl en fullt acceptabel tidsåtgång som man borde kunna få.
Men så här är det ju att, och som jag vill minnas det, och det var faktiskt jag som klippte avsnitt också, så sa ju jag aldrig att, så här, att folk som gör så, som inte gör som jag, är sjuka i huvudet. Däremot så var min grej var att det här var någonting som jag hade kommit fram till funkar för mig. Men jag menar, om det är så att man är en person som trivs med och har mycket sex tillsammans med sin partner och tycker att det här är the time of their life, då finns det ju inte, då kommer inte jag gå in och säga så här: nej, det här hörni, nu gör ni jävligt fel, lägg av med det här. Utan det här var mer bara en uppenbarelse som jag hade fått. Och i min inkorg på Instagram så har jag fått en hel del folk som faktiskt håller med mig och så här, jag kommer fram till samma grej liksom.
Jag störde mig på dem, det människorna var ju många som jag såg i din inkorg. Jag såg någon som skrev så här, jag håller med Nisse, hellre kvalitet över kvantitet. Det fattar jag, det är mest en grej som provocerar mig. Man måste väl kunna ha, det måste vi kunna vara kvalitativt bara för att, även fast det är ofta liksom. Och sen så trodde ju min enfall att du var en sexuell, alltså att du gillade sex, Nisse.
Men det finns väl ingenting här som har sagt att jag inte gör det, eller?
Ja, men man skulle väl vilja ha det. Alltså om jag gillar att springa, då springa.
Men John, nu vet ju jag eftersom jag har talat mellan skål och vägg tidigare, att du har ju också problem med porr och sånt där. Alltså jag älskar ju, jag är ju en porr konnoisseur. Jag tycker ju om liksom att experimentera med min egen sexualitet tillsammans med det rörliga materialet på internet.
Det här pratar vi om mamma lite om, alltså för mig, men det är som sagt tomato tomorrow. För mig så tycker jag väl att om du har, alltså om du kan göra det, så jag väljer väl ett samlag över det alla dagar i veckan.
Ja. Men du är ju också lite mer vad ska man säga, klassiskt sydamerikanskt konservativ och är ju lite mer så här, händerna på täcket och det är liksom äktenskapet och...
Ja, precis. Ja. Du har inte visat hur det ser ut att vara så. Men jag tyckte bara det var intressant. Men sen reflekterade min sambo som då, alltså, för det tar ju, det är två som måste vara med när man har sex, i alla fall här hemma.
Ja.
Och då vi fick inte så mycket insikt i vad Li tycker om det här upplägget.
Alltså i själva sexupplägget?
Nej, men ja, precis. För vi tänkte så här att man kan aldrig tvinga någon till sex. Men vad gör ni om hon vill ha sex typ 4-5 gånger i veckan?
Alltså om hon skulle vilja det?
Ja, hon vill inte det nu antar jag. Eller vet...
Nej, alltså vi är ju ganska överens om att det här... Det är lite vagt att jag sa att vi var ganska överens. Nej, men vi är överens om att det här är ett bra upplägg liksom. Men det bygger på att man får de här... härligt episka liksom 73 meterskasten när det är väl är tävling liksom.
Alltså det, John, jag är så glad att du kunde vara med, och det är så bra att du ställer de här frågorna. Du borde ta upp, åka till Göteborg och ta värvning på uppdraggranskningsredaktionen, för att du ställer riktigt väl avvägda frågor och viktiga frågor. Jag tror vi måste avsluta här, för att nu blir det för jobbigt för Nisse, men tack snälla för att du var med här. Vi får försöka luska i det här helt enkelt lite lagom.
Så vi kan se fram emot att höra. Vi får fortsätta att vara hårt mot dem.
Ja, jag ska försöka.
Tack Nisse, jag är inte sur på
dig.
Puss på dig.
Hej då.
Hej.
Ja, men det känns viktigt att få med det här, för att allting har inte sett ut den här veckan som det ser ut kanske i din inkorg.
Nej.
Det behövs nyans. Och ja, jag tror att det som man reagerar mest på, det är varför kvalitet och kvantitet skulle vara någon slags motsättning. Att varför kvaliteten en gång per kvartal skulle bli mindre om man har kvantiteten.
Nej, men det behöver det verkligen inte bli. Nej. Alltså, så är det ju. Gud nej. Man får göra precis som man vill hela tiden. Men jag tycker att man, det är mitt nya motto i livet. Att man ska vara medveten om vad man gör och varför man gör det och om man vill ha det så. Och där finns det ju ett problem också. Alltså om vi pratar om könsroller, så finns det ju, om man pratar om den här hegemoniska mansbilden, så finns det ju en bild av att
älskar
män,
när du kör Connell.
Japp, alltså då finns det ju alltid, då finns det en känsla av att män, de ska vilja, alltså att de ska liksom vilja knulla hela tiden, och ifall man inte vill knulla hela tiden så är det ett problem. Men då tycker jag att man kan vända lite på det och säga så här, men vill man inte ligga hela tiden, alltså det finns ingenting bara för att man är man att man måste vara kåt för jämnan och vilja knulla. Alltså absolut. Det kan vara så att man tycker att det, jag kanske hellre vill gå ut och springa än
ja, eller runka till porr, som är mer vad
ja,
du gör.
Men nu pratar jag inte om mig, nu pratar jag mer generellt om män, att det liksom är att man, det är väl det också jag vill slå ett slag för, att man tänker igenom själv.
Ja, men det är otroligt viktigt, och ja, verkligen, och det där är ju någonting som så här blir problematiskt redan i tonåren, att man fostras in i ett beteende där man kanske mer gör vad man borde än vad man vill. Så ja, det där kanske inte borde komma i 40-årsåldern, utan redan när man är 13, att man har det som ledstjärna. Mm. Jag måste prata om en sak.
Ja,
idag så fyller Iris 11 år.
Ja, inte idag, men när vi spelar in där.
Ja, alltså jag tror vi får tänka på oss snarare än på lyssnarna.
Ja.
Idag när jag pratar så fyller Iris år. Det är den 16 september. Mm. Och för 11 år sedan så åkte vi in vid 3-tiden på natten när det var ett av de kraftigaste regn och vädren jag någonsin varit med om. Det var liksom så dramatiskt väder att åka in i. Och jag hade mitt nya körkort och åkte fel olika rondeller mot Danderyd och tyckte det var läskigt att köra när det var sådär.
Har stämmer du haft körkort fel lika länge som du
jag tog det för att Sara ville inte vara ensam i körkortfamiljen när vi skulle få barn.
Kan man göra en direkt jämförelse mellan ditt bilkörande och ditt föräldraskap? Alltså finns det en korrelation mellan dem? Är du liksom lika bra på att köra bil idag som du är på att vara förälder? Förstår du?
Nej, det kan man nog inte säga.
Tråkigt.
Hade
det varit kul?
Ja, det hade det verkligen varit. Nej, men för jag upplever det inte som att jag blir bättre och bättre som förälder.
Nej.
Alltså jag upplever nog att många grejer som rör en förälder till en tvååring skulle jag inte vara så bra på nu.
Ja, just det. Det är lite som att bilen utvecklas ju hela tiden, om man pratar om man jämför bilen med barnet.
Så är det är barnet som utvecklas snarare.
Ja, men det är det jag menar. Ja. Alltså, om man skulle ta körkort, så tog du ju körkort på en bebis som var precis, 0 månader. Exakt, ja. Och nu så kör du ett barn som är 11 år. Och det är ju jättestor skillnad.
Nej, ja, men när jag verkligen blivit mycket bättre på att köra bil än vad jag var då. Mm. Men som förälder lite mer tveksamt, men jag har utvecklats, jag har ju blivit en alltså, när Iris föddes så blev ju jag en pappa, och det var ju som att jag var ett tomt skal, sen så fylldes det med massa innehåll, sen så har jag lärt massa saker, så att mitt liv kommer ju aldrig mer bli sig likt, och jag hade ju sett fram emot det här och tyckte det var självklart, och kanske att vi tillhör den första generationen som tyckte det var självklart att vi skulle dela lika på föräldraskapet, både att vi skulle få göra allting som var kul och bra, som att typ vara föräldraledig och hänga med barnet, men också att vi skulle göra sånt som var jobbigt och dåligt, som att mitt i en film trösta ett ledset barn eller byta en bajsblöja eller gå upp mitt i natten eller sådär. Och det här blev ju snabbt, alltså redan första dagarna när den här lilla barnet hade kommit ut, så blev ju det problematiskt, för jag var lite oklar över vad min roll var. Alltså på förlossningsbritsen så var det ju Sara som gjorde jobbet liksom. Och sen när Iris kom ut så var ju det jobbigt. Hon skulle ju sova efter den timme som hon ska. Mm. De försöker käka lite. Även om de inte lyckas så har de är så välgödda så de ska sova typ ett dygn trött efter förlossningen. Men Iris funkade inte så, utan hon ville verkligen käka och var vaken nästan ett dygn och skrek. Och sen fick vi en amningsnapp för hon hade så svårt att få tag om bröstvårtan. Vi fick stanna kvar några extra dygn på BB eftersom Sara hade snittats. Mm. Och då när Iris vaknade på nätterna och ville amma de här första nätterna så behövde vi amningsnappen som ofta hade försvunnit någonstans i sängen. Och jag, alltså när Iris vaknade så satte jag mig liksom helt, vet du det, käpprak.
Mm. Käpprätt. Åt helvete. Mm. Nej, men du satte dig, ja, jag vet inte om man säger käpprak, men jag förstår vad du menar.
Mm. Käpprak upp i sängen. Mm. Och alltså bara flög upp som en givakt och sen började leta efter den där amningsnappen. Mm. Så att jag tog det som en uppgift och sen satte jag den på Saras bröstvårta. Och första gången så tittade hon lite roat och milt på mig, och sen så kanske tredje gången så att det är mycket så här krångligare om du ska hålla på och leta efter den där amningsnappen och sätta på den på min bröstvårta. Mm. Det kan du sluta med. Mm. Och då fortsatte jag sova. Och först var det så här, jag blev lite kränkt och ledsen, men sen så insåg jag att vad skönt det var att sova. Mm. Och sen hände det några gånger att Iris grät och att min instinkt kickade igång, fast jag kände, ah, jag fortsätter sova.
Just det.
Och redan där så blev det någon slags obalans i förhållandet. Mm. Som, och det här har jag ju berättat om, att jag var i bakvattnet fram till att jag var föräldraledig.
Just det.
När Iris var 7,5 månad, när jag började liksom göra mitt eget lilla universum kring Iris. Det var ju så cool.
Hur satte du amningsnappen på din egna bröstvårta då, när du var pappaledig?
Då hade hon gått vidare i livet. Jaha. Men däremot så var det ju så att när man, alltså när jag tog över föräldraledigheten, då var det ju Saras och Iris universum. Det fanns ett schema och det fanns tvättlappar. Mm. Jag var lite orolig. Tänk om jag liksom bryter mot det här och... Men det som var så coolt var att 2 veckor senare så var jag alltid omkullkastat. Och jag lärde mig att just det där du sa med bilen, att det som man behövde lära sig var att det förändrades hela tiden.
Ja.
Och att man behövde någon slags lyhördhet inför det. Så att sen så var det jag som var experten och proffset.
Frågade du, eller var du för, hade du för mycket stolthet? För jag vill minnas att jag är första veckan när jag var hemma med Manne, att jag frågade Li ganska ofta. Alltså första veckan innan jag förstod
vi
att jag
hade gått igenom, alltså, hon hade skrivit ett som ett schema.
Just det.
Vi brukar käka över den här tiden, sen kan sova och så vidare.
Mm.
Så att det fanns nedtecknat. Mm. Ja, men och sen så efter det så har det ju handlat om, och det handlade ju den här poddens begynnelse mycket om, så här, hur man fördelar alla uppgifter som finns sen när man ska försöka leva det riktiga livet, som att ingen är föräldraledig utan barnet är i barnomsorg eller skola och sådär.
Just det.
Och att det fanns ganska mycket härliga uppgifter som man ville göra som var mysiga eller synliga. Antingen så gav de närhet till barnet eller så gav de liksom applåder.
Mm.
Eller så, och så fanns, men så fanns det också de oglamorösa uppgifterna som ingen applåderade. Som tydligast exempel var då namnmärkning och
just
kläder.
Just det.
Det är som att vi pratade så mycket om det och hur man ska dela upp de här uppgifterna och sånt där. Men sen så var det som att, alltså nu är det som att vi pratar så lite
om... Alltså pratar om du och jag nu?
Ja. Ja. Det är som att vi pratar så lite om föräldraskapets fördelningspolitik.
Ja, just det. Alltså, vem som gör vad det. Ja, det är att vi... uppdatera bilen. Alltså, eller barnet då. Ja. Vad är det som gäller nu?
Ja, men det är som att vi tänker det som att vi var småbarnsföräldrar på liksom föräldraskapets front.
Mm.
Och nu så kan vi bara chilla och typ... trimma skägget eller någonting.
Mm, just det. Det är som också att, viktigt. Det måste man unna sig.
Ja, men som att föräldraskapet inte pockar på fortfarande.
Som att det är färdigt.
Ja.
Ja, som att det är klart.
Ja, och som att man inte behöver tänka på den här fördelningspolitiken.
Nej, så får det inte vara.
Men jag inser ju när jag tänker på det att de här frågorna är ju mer aktuella än någonsin. Alltså jag tänkte på det nu när Iris har fyllt år.
Mm. Alltså var det idag hon förlorade, eller vad kom vi fram till? När var det?
Det är ju jävligt oklart. För det kan ju vara så himla många olika dagar. Ja. Folk kanske lyssnar på det här liksom 2024.
Men det kan ju vara att de lyssnar 2024 på rätt datum. Och då fyller hon faktiskt år idag.
Ja, men då får de uppdatera. För då fyller hon 14.
Ja, just det.
Så det är helt annat.
Men om det är 16 september.
Och då är det också helt andra uppgifter som föräldraskapet kommer med.
Ja, just det.
Än vad det är nu. Men, nej men... Och det här har ju varit så att Sara är ju den som är bäst på att fixa med födelsedagar och sånt där.
Mm.
Även om jag är delaktig så märkte jag så många gånger att i den här i...
Men vänta, vad lägger du i begreppet fixa med födelsedagar? Bara så att vi är överens om...
Ja, men det
om,
kommer jag väl
det kommer komma nu.
Exemplifiera. Ja, nej, men vi pratade om så här, vem ska köpa vilken present och sådär. Och så pratade vi om att Sara brukar alltid köpa några outfits.
Mm.
Alltså man ger inte ett plagg, utan på morgonen så ger man en eller två hela kompletta outfits.
Smart.
Så det är ganska härligt att ha en födelsedagsoutfit som är helt fräsch.
Ja, och det är också tråkigt om man får en tröja, en ny fräsch tröja eller någonting, och sen så måste man ha sina gamla tråkiga byxor till en. Ja, jag förstår precis känslan.
Så det, ja, men till exempel i en av de här outfitsen så var det, alltså det var nästan lite överkurs, för det var då strumpbyxor, kjol, blus och till och med en kappa. En kamelfärgad kappa.
Ja, det är ju verkligen, det är ju en hel outfit.
Och vet du vad hon hade gjort då också? Hon hade köpt kappan i två olika storlekar. Så Iris först sätter på sig allt där och bara, åh gud vad snyggt. Och kände sig, så bara, sen sa Sara att du kan ha det i skolan idag. Hon bara, ja, kappan var lite stor. Mm. Och då bara Sara bara, ja men fast jag har den i en storlek mindre också. Alltså det var ju rätt imponerande.
Alltså det var ju faktiskt sjukt imponerande.
Och inför det här så pratade vi om, för att Sara har ju liksom mycket jobb och sånt där, och så sa jag att, för jag skulle köpa några presenter, liksom manliga presenter. Du vet, en TV skulle jag köpa och en Apple TV och ett väggfäste och sånt där på elektronikbutiker som män förstår sig på. Och då sa jag att jag kan köpa de här outfitsen också, för att det finns ju H&M i Skärholmens galleria där jag kommer vara. Och då var du ut med och bara, nej, det kan du inte göra.
Nej.
Alltså jag kunde inte göra, det var ingen som litade på att jag skulle kunna sätta ihop outfitsen lika bra.
Men var det liksom, skulle det sättas ihop outfits, eller fanns det färdigt liksom vad som skulle köpas? Eller,
nej, man skulle gå på H&M och sen skulle man hitta lite snygga kläder som skulle vara snygga individuellt men också funka ihop i outfits.
Mm. Men hade du något belägg för det hon sa, skulle du säga? Eller hade du kunnat liksom sätta ihop outfits på samma
alltså
sätt?
Det vet jag inte. Det vet jag inte, men jag tycker att jag har ju känsla för kläder och outfits.
Ju, verkligen.
Men att det är en kvalitet som, alltså jag tror inte mina barn tycker att jag har den kvaliteten. De har inte fått se det. Och här är det lite svårt att veta vad som är vad i för sig. För att å ena sidan så är det ju, så här könsrollsmässigt så är det ju klassiskt kvinnans uppgift att ta hand om barnens garderober. Men i vår familj där jag är den enda mannen så förstärks ju det ytterligare.
Just det.
För det kan vara så att jag kanske skulle få lite mer...
Du får ju vara liksom all man... Ja. Det finns liksom inga så här att det, hade det funnits någon annan man så kunde ni kanske liksom
komplettera varandra
lite, eller man kunde se att det fanns liksom olika nyanser eller män kunde vara olika saker. Du är ju
jag är liksom antagonisten, han som så här, hopplösa personer som inte kan kläder typ, fast kläder är en av mina stora intressen liksom. Så att, och precis, om det hade varit att jag hade haft en pojke som hade fyllt 11 år så kanske han hade tyckt att jag hade någon slags fashion sense ändå liksom. Så att det kan vara, det är inte bara kanske för att Sara är kvinna och för att jag är man och att det är en klassisk könsrollsindelning, utan också för att vi har flickbarn. Men i alla fall så är jag liksom helt hopplös där. Men jag gjorde igår de här inköpen av de här TV:n och de här klassiskt manliga sakerna, hängde i en elektronikbutik. Och så handlade Sara efter jobbet det som jag ville att hon inte skulle behöva göra. Så jag hade köpt god frukost, lyxigt och sånt där. Fast hon kom på, du vet, att man skulle köpa såna här ballonger som vi brukar köpa. Jag har köpt såna ibland, så att jag vet hur man gör. Men och hon kom med massa grejer, så hon var tungt lastad. Jag behövde hämta henne i Liljeholmen. Och när jag hämtade henne i Liljeholmen, hon fyllde hela bilen med olika grejer som var jättemysiga och väl uttänkta och som hon hade klarat, trots att hon hade gått och liksom pratat till telefon med jobbgrejer och jobbat sent och allting.
Sara pratade väldigt mycket telefon. Min syster Passus såg henne på något gym och då pratade hon i telefon. Hon hade gjort det tidigare i någon annan tillfälle, hon pratade också i telefon.
Hon pratade liksom alltid i telefon. Ja. Alltså hon har ju, jag tror det är också en lite coronagrej, att hon har medarbetarsamtal ofta till midnatt liksom. Och då, men hon gör andra saker samtidigt, hon tränar. Alltså för annars skulle hon inte kunna leva sitt liv såklart. Så att hon tar promenader och går och tränar och pratar med sina olika medarbetare. Ofta in på natten. Men i det här fallet, när hon satt i bilen, så pratade hon med en annan förälder i klassen. Om något socialt problem. Om hur, alltså kompisdynamiken och olika barn som känner sig utanför och sånt där. Och hade ett jättebra samtal kring det. Där jag också känner så att det är ju en jävla stor grej.
Men kände du ens till problemen som hon diskuterade?
Nej, men det gjorde nog, alltså, jo, jag kände till så här typ strukturen.
Mm.
Fast jag kände inte till det aktuella problemet, men det gjorde å andra sidan inte Sara heller.
Nej, okay,
men hon var den självklara personen att ringa upp.
Förstår.
Och så här, ja, trist att hon är den självklara personen att ringa upp, men jag kände när hon satt där bak, alltså, jag var så imponerad av hur hon pratade och hur hon gav den här mamman rätt och hur de samarbetade som vuxna.
Men kände du
kvinnor
någonting i, man tänker sig det här tidiga, att när du med nappen och när Sara sa men skärp dig, och du kände först lite dåligt samvete och sen så bara, vad skönt det är att sova. Kände du något sånt? Vad skönt att hon tar det där, eller kände du liksom?
Ja, men jag är ju väldigt tacksam samtidigt som jag känner att jag borde klara av det. För jag kan också säga förresten att den här eftermiddagen när Sara hade varit på jobbet och sådär, så hade jag ändå känt att, men gud vad jag gör mycket saker, för att jag hade varit och handlat de här tunga sakerna och jag hade städat nedervåningen efter olika barn som bara släpper saker där de befinner sig, och jag hade så här torkat av bänkar och jag hade gjort lasagne, och alltså, jag hade liksom så här tänkte också att hur skulle jag klara mig och jobbade som en vanlig människa. Det är som att jag var liksom någon slags hemmafru. Ja, men sen när Sara satt och hade det samtalet, så blev jag så imponerad av alla grejer som hon hade släpat med, så jag tänkte att föräldraskapets fördelningspolitik är då, alltså, det är viktigare än någonsin. Och att det är så många saker som man gör som man inte gjorde förut. En annan sak som Sara gjorde några kvällar innan var, Iris höll på med cheerleading. Det blir olika lag och Iris hade på något sätt hamnat i ett lag som hon inte ville, och Sara hade liksom formulerat ett otroligt bra mail som ändrade Iris typ situation och öde.
Men det var också, det gjorde hon på eget bevåg, eller var det efter att ni hade pratat om det, och var det någon typ av situation som du kände till?
Det var en situation som jag absolut kände till. Ja. Men
ni hade inte kommit överens om så här, att du tar, skriver du det där mejlet, utan hon hade formulerat det.
Nej, Sara var så här, det här, jag mejlar på en gång. Alltså, att hon har...
Blev du CC-ad i mejlet eller så?
Nej, det blev jag inte. Nej, men så att jag känner till allting som pågår. Det är bara att Sara är på alla de här liksom sociala och mjuka grejerna som är så jävla mycket viktigare än att namnmärka en flis. För den här flisen kan komma bort och man kan köpa en ny. Men de här sakerna, för det är som att jag tänker att barnen liksom lämnar typ boet i någon mening, och då lutar jag mig tillbaka och bara, vad skönt, de klarar sig själva. Fast Sara ser alla de här sätten som de fortfarande inte riktigt klarar sig just själva, där de behöver lite stöd. Eller sätter ihop olika barn så att de kan träffas efter skolan, eller har ett litet lagom, en fingertopp med i spelet när det anordnas olika övernattningar och sånt där som jag inte...
Det här kan ju ha,
som jag inte gör.
Det här kan ju ha liksom neurologiska orsaker. För att forskningen har visat att man, alltså, på samma sätt som tidigare när man forskade på hjärnor, och så kunde man se så här att killar är bättre på fotboll. Det är för att de har den här synapsen. Då förut på typ 60-70-talet tänkte man så här, ja, men killar är bättre på fotboll för att de har den där synapsen. Men sen har man kunnat se, om man blandar ihop liksom den vad ska man säga, den neurologiska forskningen med den sociala, alltså utvecklingspsykologiska forskningen, som har sett att det ena är liksom en frukt av det andra. Att det vill säga, om jag uppmuntrar en kille att spela mycket fotboll, så kommer det bildas synapser och bredare liksom allfartsvägar i hjärnan på liksom spela fotboll stället. Och på samma sätt så är det ju med den här typen av fingertoppskänsla som du är. Om man som kvinna från, och jag vet ju hur det var när vi växte upp, hela tiden uppfostras med att ha de här empatiska ögonen öppna och se de här sakerna, så kommer det ju bildas liksom allfartsvägar i hjärnan som gör att man per default har liksom en bättre känsla för det här. Och det här tycker jag är någonting som man måste vara medveten om när man pratar om sådana här. Alltså att det inte är, det är inte renodlat så att det är biologiska skillnader, men det kan vara så att liksom sociala faktorer gör att det blir biologiska skillnader. Och det tycker jag...
Att min hjärna har byggts om för att jag inte behövt...
Ja, alltså du är liksom, du är inte lika bra på att svara på de här grejerna. Sen kan det vara, alltså, personlighets... Alltså, vi är ju inte bara liksom frukter av sociala och neurologiska faktorer, utan det kan ju också vara ens personlighet, så att säga. Men här, jag tänker att man det, du behöver inte vara för hård mot dig själv. Men, sen
men
så
du
ska
har
du
hatat
inte...
att man är hård mot sig själv. För jag tänker så att det är skönt att du säger så på ett sätt, men samtidigt så är det så att övning ger
exakt
färdighet.
Och det var det jag skulle komma till. Att du ska inte vara för hård mot dig själv, men du ska inte heller ursäkta dig ju. Alltså man kan ju inte bara luta sig tillbaka och känna så här, det här är, alltså det här är kvinnor att göra. Alltså inte av biologiska skäl, utan av liksom sociala skäl. Så därför tänker jag inte göra det. Alltså nej, då blir det ju samma, alltså, då kan man ju vara manschauvinist och skita i grejer fast man har liksom en annan förklaringsmodell för varför man gör det.
Ja.
Men det är ju ändå ett sätt att så här, känna att man inte är värdelös. Alltså, men för jag kan känna mig Li jätteofta. Jag menar hon... Alltså hon är ju min överman med allt det här. Jag menar, hon ser ju saker. Det är som att hon har ett sjätte sinne för såna här grejer. Och som gör att jag liksom, alltså jag hela tiden ligger i bakvattnet. Och jag såhär med näbbar och klor försöker slå mig fram och försöker hjälpa till. Men det blir också konstigt om man har, jag måste fortsätta med fotbollanalogin, om man har en Zlatan och man har en inte alls lika namnkunnig och duktig forward, så är det så här, varför ska man inte spela med Zlatan när man, om man vill liksom ge sina barn det bästa? Så där är ju hela tiden en balansgång, tycker jag. Men en grej som jag, att jag frågade det här med CC-net är för att när Li formulerar de här mejlen, för det känner jag igen, mycket mejlformulering, då begär jag alltid att vara CC'd så att jag är med i tråden. För då kan jag alltid liksom också lägga till grejer, eller liksom, så att det blir som en dialog. Förstår du? Mer än att det är... men annars så tycker jag att jag tycker just det här med födelsedag, det vi pratade om tidigare, det är ju skitsvårt. Alltså. Jag, det är ju min största ångest ju. Nu fyller ju Li 40 och hon har ju fixat sin egen 40-årsdag, för hon har ju bokat att vi ska åka till Mallis en vecka.
Just det.
Och det var ju liksom alltså lite grann för att hon vet bäst hur hon vill bli firad, och hon förstod att jag kommer aldrig liksom kunna fixa det som hon vill, och det är ju jobbigt.
Ja.
En jobbig insikt.
Nej, men det... för där har du ju ingen överman som kan, eller det hade du kanske då, men för att jag tror att det jag kommer till, alltså om jag jämför med min egen så här, uppväxt, så var det ju så att min pappa alltså han kunde inte ge det här stöd och tröst som behövdes typ. Men jag har kommit vidare från det att om typ Iris eller Rut är ledsna över någonting, kanske en social situation, så kan jag lyssna på dem och jag kan trösta dem och jag kan känna vad de känner liksom. Men jag har inte tagit steget vidare att jag kan typ lösa situationen.
Nej, just det.
Sara inser att hon kan liksom göra någonting. Där är inte jag riktigt. Nej. Jag är mer så här, sörjer situationen och tröstar barnen. Typ. Så att jag har liksom inte kommit vidare.
Jag känner igen det
riktigt till nästa steg där.
Ja.
Och jag tror att som med namnmärkningen av kläderna. Alltså så vissa saker kan jag kanske göra redan nu, men annars är det så att om inte jag gör det, alltså att man får inse att det är ju ett arbete. Alltså det är ju att pumpa barnvagnsdäcken fast på ett så här intrikat och begåvat sätt. Alltså det är någonting som man gör, som man måste göra i en familj. Det här känslomässiga arbetet som det brukar kallas. Så att om jag inte kan göra sådana saker, då får jag ju stå och plocka smutskläder från hallgolvet liksom. Alltså då får jag ju göra någonting annat. Jag måste inse att det, alltså, det ingår bland alla de här sysslorna. Att de här sysslorna som man gör i en familj, de måste uppdateras.
En variant av det där som jag känner jättemycket sen jag började medicinera och jag gick i min terapi var att, alltså, vi har alltid pratat om Lisa mood manager. Alltså att hon skapar god stämning hemma och är liksom mysig. Och tidigare upplevde jag att jag var ju en som drog ner stämningen lite grann. Men jag var jävligt duktig på städ och allt det här. Du kommer ihåg mina städscheman och sånt. Men nu det som har hänt är att det är mycket mer balans mellan mig och Li på, alltså, stämningsgrejen. Alltså jag är mycket bättre än stämning, än en god stämningsspridare och en lugn, harmonisk person hemma. Medan Li kan få mycket mer utbrott och sådär än hon kunde tidigare. Och det tror jag är för att hon lite grann kan slappna av. För hon känner att hon behöver inte ta det ansvaret.
Men också kanske att hon längtar efter det sexet som hon ska ha om ett kvartal.
Just det, med John. Men det som jag däremot är mycket sämre på nu, det är städning. Alltså det har liksom, när det här inte, mitt schema försvann och jag inte har den här ångesten över att det är stökigt, så är det som att det liksom är, då har lite grann den grejen försvunnit och det har blivit lite mer traditionellt. Att Li är den som säger så här, vad fan vad det ser ut här, vi måste plocka! Och jag är lite så här, vad fan, det är lugnt, det löser sig. Och det här...
Så nu är du egentligen bara en trevlig gamäng?
Men lite, att jag har blivit mer som en trevlig kille som glider runt hemma och är lite mysig. Men jag dammsuger inte och sådär, för det tycker jag är världsliga ting. Det behöver man inte göra.
Nej.
Så att det är ju intressant det där, hur det liksom...
Och hur ligger du till då? Det låter ju då som du ligger rätt dåligt till om man skulle kolla. Nej, allting som görs.
Jag tror att Li faktiskt... Jag hoppas det i alla fall. Nej, men jag tror att... Om, min förhoppning framgent är ju att jag inte ska behöva välja mellan de här två sakerna. Alltså, jag tänker att jag ska bli bättre på att ta tag i städning och sånt.
Ja, men om man tänker alla uppgifter som finns i familj, fördelningspolitiskt, hur ligger du till?
Ja, om man, alla uppgifter. Ja. Sånt här är ju jävligt svårt tycker jag. Alltså.
Jag kanske inte har tänkt de här samtalen med kompisars föräldrar. Som
vi gjorde väl det här testet.
Ja, jag tror inte det fanns med de här samtalen alls. Eller bara så här, kontakt med barnens 1000 olika aktiviteter. Svara på mejlen, se till att man hänga på låset när det släpps platser. Många sådana grejer också som ska uppdateras i listan.
Där är vi ju väldigt liksom, det är framförallt Jojo nu som är den. För Manne, det är ju ett självspelande piano, för han har ju sin fotboll liksom. Men med Jojo är det ju mycket nu, han är ju det här, vad vill han göra och vad ska han göra? Och då är det ju mycket olika.
Ska han bli civilingenjör? Ska han satsa på att bli arkitekt?
Exakt. Nej, men då, och där är det ju att jag och Li för ett samtal hela tiden om olika saker. Men om vi ska prata om gymnastiken, då är det Li som har varit i kontakt med dem. Jag vet faktiskt inte. Min liksom ödmjukhet och till viss del dåliga självkänsla säger väl att Li gör mer än vad jag gör på olika sätt. Jag tror det faktiskt. Att Li tar ett större ansvar.
Men jag tror också det, för att jag har ju tänkt att vi delar lika, eller att jag kanske gör lite mer av de här tråkiga klassiska sakerna som man gör. Men sen så inser jag att hon gör ju alla de andra sakerna som måste in på listan. Och det stöker ju till hela fördelningspolitiken och gör mig till någon slags dagdrivare som inte gör tillräckligt mycket, helt enkelt.
En Ulf Brunnberg-gestalt.
Ja, jag är en Ulf Brunnberg-gestalt.
Vad var det ens? Alltså det var ju att du gick
det var att jag inte hade något kontor.
Så men vad hade det med Ulf Brunnberg att göra?
Det minns inte
nu
jag.
Är ju han mest känd för att han är liksom en bakåtsträvare. Jo, men
det var
han
då.
Det
var han väl då också.
Jo, men varför kallade... Det är ju ett gammalt avsnitt, återigen meta här.
Typ tredje avsnittet, att det var så pinsamt att när jag jobbade så hade jag suttit hemma, men sen så ockuperades hemmet av Sara och som var föräldraledig med Rut. Och också kaféet som jag brukar sitta på och jobba satt hon på med folk som också var föräldralediga. Så jag kunde liksom inte vara någonstans på Hägerstensåsen, utan det verkade bara som att jag var en dagdrivare. Jag vet inte heller varför.
Men varför var det Ulf Brunnberg?
Nej, vi får lyssna på det.
Det var konstigt. Ja. Ja, det var ju Erik, våran producent, som döpte avsnitten då.
Han var bra på det.
Helt bra, men det är också lite sådär märkligt i efterhand.
Men om man ska sammanfatta någonting så är det så här, uppdatera listan.
Ja. Det ska verkligen. Jag har ett tips.
Ja.
Om man har, alltså det finns ju ett begrepp som är mikropenis.
Mm.
Då ska man inte känna så här, gud vad tråkigt att jag har en mikropenis. Nej. Utan då ska man stolt säga, jag har en mikropenis och den är strålande.
Okej. Ja. Jag fattar.
Får det vara slutorden?
Ja, absolut. Ja.
Tack så mycket för att ni lyssnade på Pappapodden. Vi är tillbaka nästa vecka.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.